الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vi fortsätter att gå igenom boken Jawami' al-Akhbar av Imam al-Sa'di och vi har kommit fram till hadith 89. Och för de som inte har medverkat så är det en väldigt fin bok där författaren har försökt att samla 99 hadither som alla lägger ut en grund i våran religion. På samma sätt som Imam Nawawi samlade 40 hadither så la han till några och tog bort några. Yani liknande koncept, 99 hadither som lägger ut en grund i våran religion. Och vi har då kommit fram till hadith 89. Och det är en hadith som berättas från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra dua med dessa ord: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så han säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade åkalla Allah med dessa ord: och Allah, jag ber dig om al-huda, vägledning, tuqa, yani taqwa, wal-afaf, avhållsamhet, wal-ghina, att vara oberoende. Och vi kommer att nämna vad denna mycket omfattande dua innebär. Imam al-Sa'di säger att denna dua är från de mest, yani ajma'a al-ad'ia, de mest omfattande och övergripande åkallelser som man kan göra och de nyttigaste av dem alla. Och denna dua innebär att man ber Allah om det goda i detta liv och i nästa liv. Man ber Allah om allting gott i detta liv och i nästa liv. Och det här är en dua som vi borde lära oss. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Fyra saker. Det är ganska rätt. Allahumma inni as'aluka, det kan vi alla se. Al-huda, al-hidaya, vägledning, huda, wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Inshallah, vi kanske kan skicka den sen som ett meddelande så kan man memorera den. Al-huda wa tuqa. Han sa först att den här duan omfattar allting gott i dunya. Taib, och i akhir. Och han säger här för att man ber Allah om al-huda wa tuqa. Al-huda betyder här nyttig kunskap. Vägledning betyder här nyttig kunskap. Kunskapen om Allahs religion. Kunskapen om allting gott som för oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Om allting som är förbjudet. Taib. Wa tuqa betyder här lydnad. Lydnaden. Att göra det som Allah vill och att hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Så att den här, och man kan ju inte göra den andra om man inte har den första. Du kan ju inte lyda Allah och dyrka Allah så som han vill om du inte har kunskap. För islam är en religion där kunskap och handling går hand i hand. Man kan inte handla utan kunskap. Och man ska inte heller sitta med kunskap utan att handla. Utan de går hand i hand. Först lär man sig korrekt kunskap, vilket alhamdulillah det finns gott om islam. Du kan sitta och studera islam livet ut. Kunskap och agerande. Taib. Så det här är nyckeln till allting gott i detta liv och i nästa liv. För allting som är gott för människan har Allah påbjudit. Och allting som är skadligt för människan har Allah förbjudit. Mashallah. Så här finner vi lyckan i detta liv och i nästa liv. Och sen också al-afafa wal-ghina. Man ber Allah subhanahu wa ta'ala också om al-afafa. Al-afafa betyder här att man är avhållsam. Yani att man är oberoende från folk. Man är inte en person som är fäst vid folk och förlitar sig på andra människor att de ska ge dig. Man går inte och tigger och frågar. Man klarar sig från folk. Man är självförsörjande och oberoende. Al-iffa. Taib, al-afafa. Att slippa gå och vara beroende av andra människor. Al-afaf kan också betyda att vara avhållsam från det som är haram. Att man håller sig borta från det som är förbjudet. Eller de saker som är tvivelaktiga. Taib. Al-afafa wal-rina. Och man ber Allah också om rikedom. Och rina kan också betyda här att vara oberoende. Men rikedom, att vara rik i hjärtat. Att inte ha den här tomheten inom sig. Att aldrig bli mätt. Som vissa människor har. Någon som lider av avund och girighet. Som aldrig blir mätta hur mycket de än får i detta liv. Och sann rikedom, som vi har sagt så många gånger, är inte att äga mycket världsliga saker. Vad är sann rikedom? Eller rinna? Vad? Rinna är nafs, att vara rik inom sig. Och att vara nöjd med det man har fått. Varda bima qassama Allahu lak takun aghna an-nas. Rasul alayhi salam han sa: var nöjd med det Allah har givit dig och du kommer att vara den rikaste av människor. Så det här är den sanna rikedomen. Så här, mashallah, väldigt, väldigt fin dua som jag hoppas att vi alla ska lära oss. Man kan säga flera gånger om dagen: Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Taib. Vi går vidare till nästa hadith, hadith 90, som berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. När han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh." Rawahu Muslim. Han säger, Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som vill räddas från elden och tas in till paradiset, låt den som vill uppnå detta dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Och låt honom bemöta folk med det som han själv vill att de ska bemöta honom med. Eller låt han behandla folk så som han själv vill bli behandlad. Och denna hadith finns då i Sahih Muslim. Mashallah. Här säger profeten alaihissalam: den som önskar att räddas från elden och få gå in i paradiset. Och det här är det målet som vi alla söker, eller hur? Det största målet. Egentligen, har du fått detta, har du fått allt du kan önska dig. Att räddas från elden och gå in i paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ni kommer att få era fulla belöning på domedagen, det vill säga för det ni gjorde i detta liv. Så den som räddas från elden och får träda in i paradiset, faqad faz. Han har fått framgång. Och det världsliga livet är ingenting annat än vilseledande ägodelar. Mashallah. Så Allah säger här att den som räddas från elden och får träda in i paradiset, faqad faz. Det är den personen som har fått al-fawz, som har fått seger och framgång, som har lyckats. Det här är den sanna lyckan och framgången och seger. Många människor idag definierar lycka med andra saker. Att sann lycka är att få den bästa utbildningen, att få det bästa jobbet, att ha mycket pengar, att vinna en match, en tävling och så vidare. Det är en liten lycka, kanske en liten vinst, men det är inte den viktigaste segern, och det är inte den största lyckan heller. Den största lyckan och framgången och segern är att räddas från helvetet och gå in i paradiset. Och egentligen, den som inte får detta i nästa liv har inte vunnit någonting alls. Han är den största förloraren. Så den som vill gå in i paradiset och räddas från elden måste göra vissa saker. Profeten säger här att han måste dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Han tror på Allah och den yttersta dagen. Yani att gå in i paradiset är inte bara någonting som man, det räcker med att man önskar. Jag är muslim, jag ska gå in i paradiset, eller jag hoppas att jag ska in i paradiset. Och så här finns det många av idag. Jättemånga människor tror att det räcker med att man kallar sig för muslim för att gå in i paradiset. Och sen behöver man inte göra några gärningar. Stämmer det här? Räcker det med att säga jag är muslim och kallas? Jag ska inte be, jag ska inte fasta, jag ska inte göra någonting. Jag ska leva haram och kallas. Jag är lovad paradiset. Stämmer det? Nej, det gör det inte. Utan paradiset har ett pris. Det kostar. Och det är att man gör goda gärningar. Man har korrekt tro och man gör goda gärningar. Profeten alaihissalam säger här att den som är in i paradiset, låt honom då dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Låt honom dö. Ja, ni försöker dö i det tillståndet. Här finner vi, som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner, en uppmuntran till att verkligen försöka att, yani, vad kan man säga, rota sig i sin religion. Att behålla sin religion. Så att man lever på denna religion och man dör på denna religion. Det är jätteviktigt. Det finns folk som halkar. Och det viktigaste är i vilket tillstånd man ska dö. Al-ibratu bil-khawatim. Som man säger på arabiska. Att det som räknas är slutet. Det som räknas är hur man lämnar denna värld. Om du lämnar denna värld som muslim, så är det paradiset. Om en person lever som muslim hela livet men lämnar islam en dag innan han dör, vad hamnar han i nästa liv? Helvetet. Så al-ibratu bil-khawatim. Det som räknas är slutet. Och därför ska man alltid be Allah om husnul khatima. Att dö på det bästa sättet. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: Ya ayyuha alladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Troende frukta Allah så som han bör fruktas och dö inte i ett annat tillstånd än troende. Så det är det man ska sträva efter. Att lämna detta liv i det bästa av tillstånd. Och det här kräver också en annan viktig sak om man vill dö som muslim. Det kräver att man går medelvägen. Vill man nå sitt mål så ska man inte överdriva i religionen. Och inte heller ta för lätt på religionen. Tar man en moderat medelväg så kommer man att nå sitt mål bi'idhnillahi ta'ala. Men är man extrem så kanske man kommer att krascha innan man når till målet. Och som nämndes i en hadith, det är som exemplet av en person som ska genom öknen på sin kamel. Han ska genom öknen på sin kamel, kanske flera hundra kilometer. Vad gör han? Han rider så snabbt han kan, oavbrutet, rakt ut. Ingen vila, ingen dricka, ingen äta eller någonting för kamelen. Vad tror ni händer? Ja, mitt ute i öknen, vad tror ni händer? Kamelen kraschar, eller hur? Och kanske dör. Och mannen dör på köpet. Han når inte sitt mål. Så bättre att man tar det lugnt. Än i medelvägen. Du reser, du lägger, du vilar. Låter kamelen äta, dricka, skugga. Sen fortsätter du resan. Sen vilar du, sen fortsätter du resan. Och samma sak är det med vår religion. Är man extrem så kommer man att krascha. Man kommer inte orka. Kanske ett år, två år, tre år. Men chans, sen pallar man inte. För islam är inte en religion som kallar till extremism. Utan det är en religion som kallar till att man tar medelvägen. Så låt honom dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Tron på Allah är grunden till allting gott. Tron på Allah omfattar tron på vad det innebär. Tron på änglarna, böckerna, profeterna, allting. Och tron på den yttersta dagen. En dag där Allah kommer att belöna de goda och straffa de onda. Och det här är också som en drivkraft för människan. Att om vi vet att det finns ett liv efter detta, där vi kommer att stå till svars för våra gärningar, små som stora, så då kommer det här att få oss att försöka göra goda saker i detta liv och hålla oss borta från dåliga saker. Det här är hur vi ska vara gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska tro på honom och vi ska göra goda gärningar som inshallah leder till Allahs barmhärtighet och skyddar oss från Allahs straff och Allahs helvete. Det här är det, vårt förhållande till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämnde profeten alaihissalam en annan viktig sak som vi också måste uppfylla om vi vill räddas från elden och gå in i paradiset. Och det är hur vi ska vara mot våra medmänniskor. Och han sa här att du behandlar folk så som du själv vill bli behandlad. Och de här orden de lärde har sagt, som Imam al-Nawawi och andra, de har sagt att det här är en princip när det kommer till god karaktär. Vill du veta vad god karaktär är, här har du ett ord som kan skrivas med guld. Vill du veta om det här är bra eller dålig karaktär, då ska du tänka: skulle jag uppskatta det här bemötandet? Skulle jag uppskatta den här karaktären? Om svaret är ja, då är det inshallah en god karaktär. Om svaret är nej, då är det en dålig karaktär. En gång till. Profeten alaihissalam sa att du behandlar folk, bemöter folk så som du själv vill bli behandlad. Och det här, mashallah, väldigt viktigt. Till exempel, hur ska du vara mot dina föräldrar? Hur ska du prata med din mor och din far? Tänk dig själv som fader eller kvinna som moder. Skulle du uppskatta att till exempel ditt barn kommer och höjer rösten? När du säger åt dem att göra någonting och säger nej, jag vill inte, och så vidare. Det här skulle jag inte gilla. Kallas, då ska jag inte heller göra så här mot mina föräldrar. Väldigt enkelt, eller? Va? Hur ska jag vara mot min fru? Ja? Skulle jag uppskatta att hon står och skriker på mig, kastar saker, slår, smäller dörrar och jag vet inte vad? Nej, jag skulle inte uppskatta ett sånt beteende. Då tror jag inte heller att hon uppskattar ett sånt beteende från mig. En handelsman. Hur ska han bete sig? Hur ska hans karaktär vara? Han vill att folk ska vara ärliga mot honom. Att folk ska tala med respekt till honom. Att ingen ska lura honom. Att folk ska hålla sina löften och avtal. Annars, då ska jag bete mig likadant mot honom. Eller hur? Väldigt, väldigt enkel princip. Att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Och de här orden, om jag inte har fel, finns också i Bibeln. Ja, det är visdomsord som tidigare profeter också har sagt. Väldigt enkelt. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Mashallah. En annan princip när det kommer till god karaktär, det är att man ska önska för sina bröder det man önskar för sig själv. Det känner ni till, eller hur? Hadith Anas radiyallahu anhu. Ingen av er är en sant troende tills det att han önskar för sin broder det han önskar för sig själv. De lärda säger att den hadithen handlar om din inre karaktär. Den här hadithen vi nämnde, att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad, handlar om den yttre karaktären. Ditt bemötande av folk. Att önska är någonting inre, eller hur? Någonting du gör med hjärtat. Och den som önskar gott för folk, han önskar det bästa för folk som han önskar för sig själv, kommer också att göra gott mot folk. Men den som inte önskar gott mot folk, den som kanske till och med önskar ont mot folk, kommer absolut inte att... Det kommer inte att resultera i goda gärningar. Så här är grunden, att man önskar gott för folk så som man önskar för sig själv. Och två, att man sätter det i handling och behandlar folk med gott på samma sätt som man själv skulle vilja bli behandlad med detta goda. Kommer ni ihåg den här principen, inshallah? Att bemöta folk, att behandla folk så som du själv vill bli behandlad. Lätt att komma ihåg, eller? Att önska för folk det man önskar för sig själv. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Och den hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. إذن حديث سير رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرضى يعني عن النيد med att ni gör dessa tre saker. Yarda, han är nöjd, han tycker om, han vill att ni ska göra tre saker. Och han ogillar tre saker. Han vill och är nöjd med att ni ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Och att ni allihopa ska hålla fast vid Allahs rep och inte splittras. Och han hatar för er qil wa qal. Skvaller. وَكَثْرَةُ السُّؤَال. Att fråga för mycket. وَإِضَاعَةُ الْمَال. Och att slösa pengar. Och denna hadith finns i Muslim. Och i en annan hadith så finns det tillägg. För han sa att Allah är nöjd med att ni gör tre saker. Men här nämndes bara två. Och den tredje saken nämns i Muslim med Ahmed. Samma hadith. Där så sa profeten alaihi salatu wasalam وَأَنْتُ نَاصِحُ مَنْ وَلَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. Och kan man kalla att ni ger råd mot den som har auktoritet över er. Eller att ni behandlar makthavaren på det sättet han ska behandlas. Inshallah. Och vi kommer gå igenom mening för mening i denna mycket mäktiga hadith. Profeten alaihi salatu wasalam säger här att Allah yarda. Allah är nöjd och tycker om från oss att vi gör tre saker. Och det här är ett bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala gör det. Att Allah är nöjd över vissa gärningar, vissa personer. Och att Allah också ogillar och hatar vissa personer och vissa gärningar. Allah är nöjd, gör det. Att vi gör tre saker. Och ogillar att vi gör tre saker. Här finner vi från profeten Muhammed, profeten Muhammed s.a.s. goda pedagogik, hans utlärningssätt. Han skulle kunna säga Allah vill att ni dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida, och till slutet på hadithen och räkna upp alla de här sex sakerna, tre goda och tre dåliga, utan att nämna siffran, eller hur? Han skulle kunna säga så. Men när man säger till en person jag ska lära dig tre saker, det har mer större effekt än att jag säger jag ska lära dig någonting viktigt. Utan att nämna de tre saker. Eller hur? När jag säger så här, du ska få höra tre saker. Då vill du höra tre saker, eller hur? Ja. Och inte bara det. När jag säger jag ska lära dig tre saker. Eller tre saker. Älskar Allah till exempel. Då blir det lättare att komma ihåg. Då kan vi ha nummer ett, nummer två, nummer tre. Till skillnad från när jag säger. Gör så, 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 så. Då kanske du glömmer bort en av sakerna. Du rabblar upp två. Och tänker, kallas, jag har gjort mitt. Men om du räknar så vet du att nej, det ska vara tre saker. Det är lättare att komma ihåg, eller? Och där finner man i många hadither. De sju förgörande synderna. Tre saker och så vidare. Och det är ett bra sätt att lära ut på till barnen till exempel. Så islamspelare är fem. Inte bara till barn, till vuxna. Islamspelare är fem. Imamspelare är sex. Bönens arkan är 14 och så vidare. Det blir mycket lättare att komma ihåg. Taib. Så Allah subhanahu wa ta'ala älskar och är nöjd med tre saker från oss. Det första och viktigaste är att vi ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Att vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätter någonting vid Allahs sida. Det här är den viktigaste av alla punkter. Och det viktigaste som finns överhuvudtaget. Och det är islams grundbudskap. Meningen med livet. Meningen med vår existens. Att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting på hans sida. Viktigaste som finns i islam. Vad är det för någonting? Tauhid. Att särskilja Allah i dyrkan. Allah som ensam har skapat oss. Allah som ensam styr och kontrollerar och har allting i sin makt. Som har gett oss allting gott. är också den enda som förtjänar att dyrkas, som förtjänar vår tacksamhet och hängivenhet. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är meningen med livet. Som Allah säger: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun." Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Det här är meningen med livet, ja ikhwa. Det var också därför Allah skickade profeterna, för att kalla folket till att dyrka Allah. "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut." Allah säger att vi skickade ett sändebud till varje folk med påbudet att dyrka Allah och hålla er borta från falska gudar. Så det här är alla profeternas budskap. Det som alla profeterna var enade på. Att Allah ensam ska dyrkas. Man får inte tillbe något helgon, någon ängel, någon profet, någon demon. Utan vi tillber endast Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Den andra punkten: وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Att ni håller fast vid Allahs rep allihopa och att ni inte splittras. Mashallah. Det är också en annan väldigt viktig princip som islam har betonat. Det är att vi muslimer ska vara enade. Allah säger att vi är en umma, ett samfund. Allah säger att de troende är bröder. إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ. De troende är bröder. Vi är syskon i denna religion. Vi är en umma. Vi ska vara enade och vi ska inte splittras. Och det här är precis som versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Exakt samma ord nästan. Allah säger: håll fast vid Allahs rep tillsammans och splittras inte. Och här säger profeten alaihi salam, men lite andra ordalag: håll fast vid Allahs rep tillsammans och splittras inte. Så det här är någonting som islam verkligen lägger vikt på. Att muslimer ska vara enade. Och de ska inte vara splittrade. Men här kommer en viktig punkt. Allah säger inte wa'tasimu jami'an. Allah säger inte var enade. Bara sådär. Och splittras inte. Och inte heller hadithen säger bara var enade och splittras inte. Utan Allah säger, och i denna hadith, att vi ska vara enade på en sak. Wa'tasimu bihablillah. Att vi ska hålla fast vid Allahs rep. Och det är Allahs religion. Koranen och sunnan och sanningen. Varför säger jag det här? Jo, för att Koranen och sunnan är det enda som kan ena muslimerna. Det är det enda som kan ena muslimerna. Om vi försöker att enas på åsikter, på ideologier, på innoverade sekter, på nationalism, så kommer vi aldrig enas. Vi kommer att fortsätta vara splittrade i all evighet. För att människors åsikter är olika. Människornas nationalitet är olika. Människornas olika grupperingar är olika. Eller hur? Så därför säger man att sunna, alltså sanningen, jijma, den förenar folk. Och bid'a splittrar. Innovationer, grupperingar splittrar muslimerna. Och därför säger man ahlu sunna wa al-jama'a. Folket av sunna som är enade. Och ahlu al-bid'a wal-furqa. Folket av bid'a och splittring. För att sunna enar muslimerna. Medan bid'a, innovationer, splittrar muslimerna. Någon person har en grundare som lägger fram nya regler som saknar grund i islam. Och vill att folk ska följa honom och hans regler. Det blir en liten grupp. Och den här gruppen har kärlek till sin grupp. Och har hat mot dem som inte är med i deras grupp. Förstår ni? De har inte enats på Koranen och Sunna. De har enats på någon ideologi. Ta in. Till skillnad från, om jag säger så här: mina bröder, låt oss enas
på Koranen och Sunnan. Är det någon som kan säga emot mig? Någon som kan säga så här, nej, vilket dåligt förslag. Eller jag har någonting bättre. Kan någon säga jag har någonting bättre än Koranen och Sunnan? Nej. Och därför subhanallah, jag kan stå här på fredagsbönen och säga alla muslimer, ni måste följa Koranen och Sunnan. Eller hur? Men jag kan inte stå här och säga alla ni i den här moskén, ni måste följa den här gruppen och den här sekten. Kan jag göra så? Ja? Det är wajib. Ni måste följa den här gruppen och den här sekten. Eller hur? Folk kommer säga, vad snackar du om? Det är inte wajib. Jag måste inte följa den här gruppen och den här sekten. Så subhanallah, islam wallah är väldigt enkelt. Och har så enkla lösningar. Men trots detta så vänder sig folk till andra lösningar som egentligen bara orsakar problem. Ja. Och han säger också, eller låt oss ta den tredje. Första, att dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Två, att vara enade. Och den tredje, att göra nasiha till de muslimska makthavarna. Nasiha är ett väldigt stort begrepp. Det betyder yani, att vara på bästa sätt mot makthavaren. När det kommer till att lyda honom, att inte göra uppror mot honom, att ge honom råd, att påminna honom, tillrättavisa honom om han halkar och så vidare. Väldigt viktig aspekt av religionen. Så länge ledaren är muslim, så ska vi lyda honom och inte göra uppror mot honom. Varför? Här kommer en viktig punkt. De här tre första punkterna hänger ihop. Tauhid, enighet och att vara enade under en makthavare. De hänger ihop. Vi ska dyrka Allah. Och för att vi ska dyrka Allah så måste vi måste vara enade på detta. På budskapet av tauhid. Eller hur? Vi måste vara enade på sanningen. Så vi ska vara enade och inte splittrade. Och vad är det som hjälper muslimerna att enas? Att vi har en ledare. Utan ledare så enas inte muslimerna. Alltså i muslimska länder. Om det inte finns någon amir eller khalifa eller president eller kung, så kommer folket att bli splittrade. När det finns en ledare som följer Koranen och Sunna, så enar han folket. Så islam kallar det till enighet. Och ingen enighet utan ledare. Så att de hänger ihop, de här tre punkterna. Och därför finner man otroligt mycket texter i Koranen och Sunnan som betonar de här tre punkterna. Tauhid, hela Koranen är tauhid. Hela Sunnan är tauhid, eller hur? Enighet, så många verser och hadither om enighet. Och när det kommer till lydnad till makthavaren, otroligt många hadither. Böcker kan du samla i det här ämnet. För att de här punkterna är så viktiga. Och brister man i de här tre punkterna, då blir det kaos i den muslimska umman. Sen så nämner profeten alaihissalam vad Allah subhanahu wa ta'ala ogillar. Vad Allah subhanahu wa ta'ala ogillar för oss. Den första är al-qil wal-qal. Al-qil wal-qal betyder typ han sa, hon sa. Yani skvaller. Att skvallra. Att prata mycket i onödan. Och sheikhen säger att det här är någonting som i slutändan leder till att folk kommer att ljuga. Folk kommer att ljuga. Och folk kommer inte att bekräfta det de säger. Hur ljuger jag om jag berättar någonting jag har hört? Han sa, jag säger som han sa. Rasul alayhi salatu wasalam, han sa, kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bikulli ma sami'a. Att en person berättar allt han har hört räcker som lögn. Varför? För en person sa någonting till dig som inte är sant. Och du berättar det vidare, då har du berättat en osanning vidare. Då har du också fallit in i lögn. Eller hur? Du kan inte säga att jag är oskyldig. Islam har beordrat oss med ett tathabbut. Ja ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Allah säger, troende, om en syndare kommer till er med någon nyhet så ska ni bekräfta den innan ni agerar på den, innan ni förmedlar det vidare. Så man ska bekräfta det man har. Du kan inte bara säga, men jag hörde, det stod på Facebook, jag fick ett meddelande. Nej, du måste vara säker innan du förmedlar någonting vidare. En annan punkt. Även om det är sant, en person säger någonting till dig, ett rykte, det betyder inte att du ska sprida det. Det är inte allt man hör man ska förmedla vidare. Den här saken kanske är en hemlighet. Om du förmedlar det vidare, det kanske kommer att skada någon människa, sätta skräck i någon människa, splittra mellan folk, göra folk till ovänner. Det kanske är information som är bäst att hålla inne. Inte all information sprids. Han säger också al-qil wal-qal, det här skvallret och att bara prata för mycket om vad som helst leder också till att folk går vilse i religionen. Och att folk faller in i fitan, i prövningar, i motsättningar, konflikter mellan varandra. Wa tanafur al-qulub, och att folk börjar att hata varandra. Och så är det. Du går och säger, men han sa om dig, hon sa om dig, de tycker så om dig. Negativa saker. Wallahi, det kommer inte få mig att älska folk. Eller hur? Det leder till hat och fiendskap mellan folk. Så att inte allt man hör ska man säga. Okej? Och han säger också, kanske den minsta skadan i skvaller är att du sysselsätter dig med någonting som är mindre bra. Och du lämnar det som du egentligen borde göra. Istället för att studera Koranen och Sunna, du sitter och pratar massa skvaller. Han börjar jobba där, och han utbildar sig där, och han gifter sig där, och han... massa saker. Hur många hasanat får du? Noll. Om du skonas från synd. Om det du säger är korrekt. Om det inte är baktal. Noll hasanat. Så att det är idaat al-waqt. Du slösar bort din tid. Och profeten alaihissalam, han sa, ihris ala ma yanfa'uka. Lägg vikt i livet på saker som gynnar dig. Slösa inte bort tiden. Och här är al-qil wal-qal, skvaller är idag otroligt lätt. Otroligt lätt. Idag finns det medel och verktyg för att sprida skvaller som aldrig har funnits i mänsklighetens historia. En uppfinning som kallas för internet. Saker förr i tiden kunde sägas. En person sa någonting i moskén, det stannade i moskén. Om folk snackade, och snackade i staden. Om det når någon annan plats, det tar flera månader. Idag, jag skriver internet, Facebook, direkt. Informationen har nått ut till hela världen. Eller hur? Så lögner och skvaller och skitsnack och baktal sprids otroligt snabbt i den här tiden. Och det är farligt, wallah. Har ni hört hadithen om drömmen? Drömmen i Sahih Bukhari, där två änglar går runt med profeten Muhammad alaihi salam i al-Barzakh, i vad kan man säga, landet där själarna befinner sig i väntan på domedagen, där de antingen straffas eller belönas. Och han fick se diverse straff för synder som folk hade gjort i detta liv. Och han såg en man sitta på sina knän, och bakom honom så stod en person med stora krokar som han stoppade in i människans kind, högra kinden, och slet sönder ansiktet och satte fast ansiktet bakom huvudet, skinnet bakom huvudet, och sen in med nästa krok in i näsan och slet sönder och bakom huvudet, och sen in i ögat och slet sönder och bakom huvudet, så att huden satte sig där. Och sen började han med andra sidan, och när han var färdig med andra sidan så hade Allah återställt mannens ansikte på högra sidan. Och då börjar han med höger sida och vänster sida. Höger, vänster, oavbrutet. Så profeten, han säger, subhanallah, vem är det här? Vad har han gjort för någonting? Och i slutet på hadithen så säger änglarna, det här var en man som ljög en lögn som nådde andra sidan jorden. Ja? Han ljög, han hittade på någonting. Men han brukar ljuga. Lögner som nådde andra sidan jorden. Och det här, hur lätt är det inte idag? De här trollen som sitter och skriver på internet. Och folk som ljuger om andra människor och så vidare. Lögner bara sprider sig. Allah musta'an. Väldigt, väldigt allvarligt wallahi. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Man qala fi mu'minin man laysa fihi askalahu Allahu radrat al-khabal." Den som säger någonting om en mu'min, om en troende som inte är sant, kommer Allah att låta vara i blodvaret i helvetet tills han ångrar sig för det han har sagt. Den som säger någonting om en mu'min som inte är sant, någonting, en sak om en mu'min som inte är sant. Så väldigt allvarligt att gå och snacka skit om folk och ljuga om folk. Man ska vara jätte försiktig med de här sakerna. Så Allah ogillar al-qil wal-qal. Den andra, kathrat us-su'al. Att ställa för mycket frågor. Att ställa för mycket onödiga frågor. Och det här omfattar att tigga. Kathrat us-su'al, yani su'al al-nas. Att tigga från människor. Det är någonting som är haram. Att tigga om det inte finns ett behov. Om man är fattig, man är i nöd. Ja, man får fråga för att klara sig. Men har man som har klarat sig, så får man inte tigga i islam. Det är inte tillåtet. Och det finns också straff för de som tigger och inte är i behov. Tyvärr, det här finns också idag. Folk som fejkar. De har värsta iPhone och guld och silver och fickan full med pengar och de sitter och tigger och spelar fattiga. Allah musta'an. Så en muslim tigger inte. Och subhanallah, de lärde nämligen att när man tigger så faller man in i många dåliga saker. Det första är att man får en brist i sin tawhid. Vad menas med detta? En person, en muslim, fäster sitt hjärta vid Allah. Sätter sin tillit till Allah. Att Allah är den som försörjer mig. Vill jag ha någonting, jag vänder mig till Allah. Men den här tiggaren, vem fäster han sitt hjärta vid? Vid folk, eller hur? Och tappar då den här tillförliten till Allah subhanahu wa ta'ala. Den andra saken han faller in i är att han också förnedrar sig själv. En muslim ska vara ärad. Han ska ha sharaf, izza. Han ska inte gå och sänka sig själv till en låg nivå på det här sättet att gå och tigga av folk. Om det inte är nöd, det är en helt annan sak. Men när man frågar, yani det är lite förnedrande. Och därför så sa profeten al-Islam att den givande handen är bättre än den tagande handen. Så att man också upprätthåller sin ära, sin respekt, genom att inte fråga någon om någonting. Tre, när man tigger så stör man också folk och skadar folk. Man blir en börda för folk om det är i onödan igen. Om det är i behov, det är en annan sak. Eller hur? Hela staden och allt är fullt med tiggare som alltid vill ha saker och ting. Fast de inte är i behov. Det blir en börda för folk. Det blir jobbigt för folk. Att ställa för mycket frågor kan också betyda att ställa gärna överdrivna frågor. Frågor som man inte är i behov av att veta. Takalluf. Frågor som är överdrivna. Eller frågor bara för att yani göra läraren förvirrad. Man vill bara orsaka problem. Eller man vill visa sig själv. Yani man söker inte kunskap med sina frågor. Såna här frågor är förbjudna. Men självklart, har man frågor om religionen och man vill lära sig, då ska man fråga. Allah säger: "Fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun." Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Så religiösa frågor ska man ställa. Den tredje saken som profeten al-Islam förbjöd i denna hadith är idha'atul mal. Att man slösar pengar. Man slösar pengar. Pengar och egendom och rikedom är en ni'ma, en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allahs gåvor ska inte försummas. Och ska definitivt inte spenderas på haram. På domedagen kommer vi alla att få fyra frågor. En av dem handlar om pengar. Vad är frågan? Är någon som kan den?
Hur har du tjänat dina pengar och vad har du använt dem till?
Min ejna ktesabahu wa fima anfaqahu. Hur har du tjänat dina pengar och hur har du spenderat dem? Varenda krona. Hur har du tjänat dem? Halal eller haram? Och hur har du spenderat dem? Halal eller haram? Så som muslim ska man inte slösa pengar. Och Sheikhen nämner att slösa pengar kan ha många olika former. Han säger till exempel att en person inte skyddar sina pengar, sina rikedomar. Alltså han lägger dem på någon plats där folk kommer att ta dem och förstöra dem och så vidare. Det är också att slösa sina pengar. Han låter dem bli stulna, han är försummad. Det är också att slösa bort dem. Eller att man till exempel äger saker och ting som man också försummar. En person äger en byggnad med lägenheter, men han renoverar den aldrig. Han låter den bara förfalla. Det är också att slösa bort sina pengar. Hans arvtagare kommer att få ett hus som inte är värt annat än att riva, eller hur? Istället för att det kunde vara värt flera miljoner och du kunde ge en avkastning till barnen och så vidare. Det är också slöseri. Han säger också att man har djur till exempel som man inte tar hand om. Du har dyra hästar, dyra kameler och får som du bara låter vara. Du ger dem inte det de behöver för att växa och vara friska och så vidare. Och de förlorar i värde och kanske till och med dör och blir sjuka. Det är också slöseri på pengar. Eller att man också då ger pengar till folk som inte kan handskas med pengar. Att man ger rikedomar till folk som saknar förstånd. Eller till små barn till exempel. Det är också någonting som man inte ska göra. Ge inte de förståndslösa era pengar. Eller en person som saknar förstånd ska ge dem 10 000 och säga gå och shoppa. Det är slöseri, eller hur? Eller ett barn, du ger honom flera tusen i månadspeng och han går och slösar bort pengarna på massa skräp. Det är också fel. Så att man får försöka att kontrollera och inte slösa bort pengarna. Och den värsta formen av slöseri är ju att använda pengarna till haram. Att köpa saker och ting som är haram. Alltså slöseri kan vara på saker som är halal. Du har senaste mobilen, kallas jag vill ha två mobiler. Jag kan ha tre mobiler, eller hur? Och så vidare, slöseri. Du har dålig lön, du ska ta på avbetalning, köpa dyraste bilen. Det senaste Porsche. Full utrustning, allting. Det är slöseri, eller hur? Du har inte behov av detta. Så det är slöseri. Men det värsta slöseriet är när man köper haram för pengarna. Det här är mycket, mycket allvarligt. Och det här kommer man verkligen att fråga sig om på domedagen. Att man köper förbjudna saker för pengar. Alkohol, narkotika. Det är saker som inte är tillåtet. Ett annat exempel som tyvärr är väldigt vanligt är cigaretter. Ett duhan. Cigaretter är också haram i islam. Om någon frågar dig, vad är beviset på att cigaretter är haram? Då kan du använda den här hadithen. Att profeten alaihissalam förbjöd idaatul mal. Allah ogillar att vi slösar våra pengar. Billahi alaikum. Är det inte slöseri att köpa cigaretter? Är det inte det? Vad kostar det? 50 spänn eller ett paket? Mer än 50. Vissa röker ett paket om dagen. Vad är 50 gånger 30?
För mycket.
Bra matematik. Ja, det blir jättemycket. Och så räknar du hela året. Ja, det är tusentals kronor. Subhanallah. Som du använder till vad? Till att ta självmord. Du dödar dig själv. Vad står det på paketen? Rökning. Dödar. Eller hur? Subhanallah. Du betalar för din egen undergång. Det finns ingen som helst nytta i att röka. Det luktar äckligt. Du blir sjuk. Du stör andra människor. Du gör dem sjuka. Och du slösar bort dina pengar. Subhanallah. Så ett exempel på att det också är någonting som man, folk tyvärr slösar pengar på. Författaren avslutar här med att säga att dessa saker som Allah ogillar, de här tre sakerna, Allah, om Allah ogillar någonting så förstår man att han gillar dess motsats. Till exempel, vi sa, den första saken som Allah ogillar är al-qil wal-qal, skvaller och baktal och sånt. Vad är det då Allah azza wa jalla gillar från tal? Han gillar att vi talar gott. Att vi är dhikr, vi läser Koranen, vi ger påminnelser till varandra. Det här är något som Allah gillar. Och att vi inte sprider vidare en massa skvaller. Om det inte finns någon konkret nytta och vi har bekräftat att den här kunskapen är yani korrekt, då är det okej. Och om Allah ogillar den andra saken, att vi ställer för mycket onödiga frågor, då gillar Allah att vi ställer nödvändiga frågor. Och om Allah ogillar att vi slösar pengar på dåliga saker, så gillar Allah att vi spenderar pengar på bra saker. Ja. Så vi avrundar där för idag och lämnar lite utrymme för frågor. Jazakumullah khairan och barakallahu fikum.